Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas.
Och nu i coronatider så har vi förflyttat oss ner till en bunker under DN-skrapan där våra producenter har skapat en tillfällig studio åt oss. För vi kan ju inte sluta och dissekera rättsfall, analysera och diskutera, du och jag, Martin, eller hur?
Precis, och i den här bunkern ska vi ju fortsätta på det spåret som vi har kört innan. Det vill säga vi ska analysera olika fall som har tagits upp i mordpodden. Och i det här avsnittet så ska vi analysera det som kallades gruppmordet.
Och det här är ju ett fall som verkligen ställer det som vi kallar för muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna på sin spets. Det låter kanske tråkigt, men där man först har sagt någonting i polisförhör och sen ändrar sig. Vilken uppgift vinner företräde?
Och dessutom så handlar det om ett mål där alla skyller på alla. Och frågan är, räcker det till en fällande dom?
Men Martin, kan inte du börja och dra, för de som inte har lyssnat på det här avsnittet, bara dra kort bakgrund. Vad handlar det här målet om egentligen?
Jo, detta handlar om en kvinna som vars kropp hittades i en sånt här gruvtag som fylls med vatten. Där olika personer ibland badar. Och där hittade man en säck. Och i den säcken så hittade man en människa och detta var den avlidna kvinnan. Och det man kom fram till efter lite om och men, det var att ett väldigt stort antal personer blev misstänkta för just det här mordet. Och poliserna började med ett ganska digert arbete att pressa, förhöra, ställa frågor, lyfta fram olika sms och olika telefonsamtal. Och sen helt plötsligt så började personer peka finger på varandra.
Och det här ledde till ett åtal, utgår jag ifrån, mot vilka då?
Mot egentligen alla som satt i den här bilen där hon då påstått blev mördad. Och alla som hade varit inblandade på ett sätt eller annat. För det som är speciellt med det här målet, det var att det var väldigt många, enligt åklagaren i alla fall, som visste om att hon skulle komma att mördas. Det var så här väldigt många som kände till den här planeringen, de här planerna som fanns. Och de åtalade åklagaren för någonting som heter underlåtenhet att avslöja brott. Och vad är det för någonting, Kristoffer?
Underlåtenhet att avslöja brott, det är ett väldigt ovanligt brott får man säga. Det är inte ofta man stöter på det. Men det går i princip ut på att vid vissa grövre brott, om man känner till att ett brott är på väg att hända och man har möjlighet att avslöja det här utan att man själv drabbas på något sätt, då har man en skyldighet att göra det. Annars kan man själv dömas för brottsligheten. Lite civilkurage-lag kan man väl säga egentligen.
Och många tycker att det här ska gälla avseende alla brott, men det gäller ju bara avseende vissa allvarliga brott. Och det gäller ju bara när någonting är på väg att hända, men inte det, de brotten som är avslutade. Och det var ju det som åklagaren påstod här, men man påstod även att vissa personer som har varit med i den här gruppen, i det här gruppmordet som det kallas i det här avsnittet, de personerna var faktiskt de som hade mördat eller hjälpt till att mörda genom att köpa in olika saker. Och för att få lite bakgrund i det hela så handlar det här om en grupp personer, många av med olika sociala problem, vissa hade psykiska problem, vissa hade alkoholproblem och vissa hade olika missbruksproblem, vissa missbrukade amfetamin och hasch. Och de gillade festa tillsammans och den här avlidna kvinnan, hon var kompis med dem, men var kanske inte riktigt en i gänget. Däremot så har hon varit väldigt snäll och lånat ut väldigt mycket pengar för hon hade ganska gott ställt efter att hon har fått lite försäkringsersättning. Och då vill hon ha tillbaka de här pengarna och det tyckte de andra att nej, det ska hon inte få alls det. Så då blev hon arg och började hota dem på olika sätt. För att hon såklart var förbannad för att hon inte fick tillbaka de pengarna som hon lånat ut. Hon hotade med att man skulle slå ut tänderna, att hon skulle skicka olika motorcykelgäng på dem och så vidare och så vidare.
Då blir de förbannade helt enkelt med tanke på hur hon betedde sig.
Och det som man kom fram i målet är att man vet ganska mycket, eller man tror sig veta ganska mycket ska man säga. Eftersom många personer i det här målet till slut började berätta en massa. Men då berättade de i vart fall att ja, men här fanns det uppgift om att ganska många i det här gänget var trötta på henne och tyckte att det var bra om hon antingen kunde så att säga sluta med detta eller om hon kunde försvinna eller att det hade varit bra om hon dog, som de också uttryckte det.
Så pass långt gick de alltså i sin irritation då över hur hon höll på.
Precis, och det som hände efter att alla blivit gripna, alla blivit anhållna och alla blivit häktade, så började de en efter en bryta ihop. För detta var inga vanebrottslingar eller yrkeskriminella, utan det var nästan helt vanliga svenssons, men som levde lite grann i samhällets skuggsida, som tingsrätten skriver.
Och var det liksom en aktiv strategi från polisen, så vitt man kan läsa sig till, att man så att säga försökte trycka på deras knappar, just mot bakgrund av att det inte var det här som vi många gånger stöter på, yrkeskriminella som svarar inga kommentarer på i princip alla frågor?
Definitivt, med tanke på att här fanns det inte så mycket bevisning. Det var så många som var inblandade, så man visste inte riktigt vem hade gjort vad. Vem kände till de olika sakerna? Det fanns inga vittnen, fanns egentligen ganska lite eller ingen teknisk bevisning. Och man kunde egentligen inte säga någonting, så hade alla valt att vara helt tysta. Så hade antagligen ingen dömts.
Men det rådet fick de uppenbarligen inte av sina försvarsadvokater, eller så fick de det men de struntade i det.
Antingen eller. Ja. Så att, eller så var det så pass duktiga polis att trots rådet så bröt de ner dem och fick dem att börja prata. Och det vet vi ju, som när det är vanliga människor som kanske aldrig var suttit polis för innan, så är den ryggmärgsreflexen att man ska säga så mycket som möjligt, för då kommer man slippa bli dömd. Men när sanningen kanske är egentligen tvärtom, att desto mindre man säger, desto bättre klarar man sig.
Och sen stöter man, det ska vi ju ärligt erkänna, att ibland stöter man ju på förhörsledare som är riktigt duktiga. Jag minns särskilt ett case som jag hade där satt en förhörsledare där strategin var klart och tydligt upplagd innan förhöret från min och klientens sida. Men den här förhörsledaren, han lyckades krypa under skinnet på min klient så att han försade sig under det här förhöret. Och det får jag säga att det tyckte jag var imponerande.
Och det finns ju lite olika strategier som man stöter på. Vissa bara slänger fram bevisning efter bevisning efter bevisning. Och sen plockar de lite så här välvalda citat från olika personer. De kanske inte har sagt det som de har sagt, det som de lyfter fram. Men det är lite taget sitt sammanhang. Och lyfter man fram tillräckligt många sådana citat från tillräckligt många olika personer, till slut känner man att alla har ju bara berättat massa saker om mig. Ja, men då ska jag berätta saker om dem. Och så berättar man då saker, och då lyfter man fram det citatet till de personerna. Och då tänker man, va? Berättar han så för polisen om mig? Det är ju inte sant. Då måste jag ju berätta, trots att jag tänkt sitta tyst. Och så fortsätter det så, och så fortsätter det så. Och det måste vara oerhört kul som polis sitter där och sakta lockar fram ord efter ord efter ord. Och sen har man till slut en hel berättelse.
Och samtidigt då, från vårt försvararperspektiv, så ibland då när vi sen får hela förundersökningen, då ser vi att här har man skarvat ganska rejält och nästan på gränsen till att det kanske inte var okej för polisen att skarva, det vill säga dra citat ur sitt sammanhang. En klassiker är ju att de till exempel säger, ja, men den här andra misstänkta har sagt att du har gjort det här. Och sen när man läser det förhöret som de sen citerat ur, så står det att de tror att det var på det sättet. Det vill säga inget säkert uttalande från den andra. Och sen har då ens egen klient dragit växlar av att det faktiskt är så att han har sagt så när han egentligen var osäker. Men tillbaka till fallet som vi pratar om nu då. Så de började snacka och skvallra lite grann på varandra, som jag uppfattade.
Precis, och det slutade med att ett par, och konstigt nog det paret som nästan hade gjort mest. För det man kunde konstatera rent rättsmedicinskt när man hittade den här kroppen var att den här kroppen var knivhuggen till döds, men också strypt. Troligtvis var dödsorsaken knivhuggen, men att det också hade varit någon form av strypning inblandad. Och de personerna som då hade deltagit i strypningen enligt dem själva, då var de som började prata, vilket är lite konstigt. Man kanske trott att det var någon annan person. Men de två började prata hej vilt och vitt och brett. Och dessutom sa de sådana saker som bara deras egna uppgifter var tillräckliga för att få dem dömda för mord. Så det var kanske inte den smartaste strategin för dem. Men de berättade att vi satt och var på väg till den här festen på den här stranden och skulle grilla. Och det gjorde vi också, men där förändrades planen och vi bestämde oss för att här kan vi inte ta livet av henne. Utan vi får nog göra på en annan plats, för här är en massa vittnen och det kommer inte alls vara en bra idé. Så då hoppar man in i en bil, och i den bilen så satte sig flera personer i baksätet och några satte sig lite längre fram. Och precis när man kommit en bit, då lyfter man fram den här luckan som vi har vissa gamla bilar till bagageutrymmen där man också kan sitta. Som är en sån här gallerlucka. Så att hunden inte kunde röra sig på något sätt. Och man höll fast henne. De personerna satt i baksätet och satt en snara runt halsen. Och ströp henne till medvetslöshet. Och sen så bar man ut kroppen då som var medvetslös. Oklart om man visste om den var medvetslös eller om man trodde att kvinnan var död eller inte. Utanför. Och då var det en person huvudsakligen som högg ihjäl kvinnan. Vissa personer dock lämnat platsen eller var på väg därifrån eller var i vart fall inte i närheten, påstod man vid det här tillfället. Mm. Och det var det som de berättade och då fick de andra lämna olika uppgifter. Och vissa personer sa att de inte mindes någonting och vissa skyllde ifrån sig lite grann och vissa tog på sig ganska mycket i polisför. Och precis som vi berättade inledningsvis så tog många av de som blev inblandade i det här tillbaka ganska mycket och sa att nej, men det jag sa i polisför om att jag var till viss del delaktig eller att jag hade gjort det här och det här. Ja, men det backar ifrån.
Okej, så att de börjar berätta alldeles för mycket och sen är det ju så att innan det blir en rättegång så får man alltid som misstänkt rätt till hela polisens utredning, det som kallas för förundersökningen. Och då har man, innan det blir rättegång, möjlighet att läsa hela polisens utredning och då ser man ju naturligtvis, fasen, här har jag berättat för mycket. Det fanns ju ingen teknisk bevisning och de här andra misstänkta kanske inte hade sagt precis så som polisen har påstått att de gjorde. Och då vill man ju naturligtvis, när man inser det här, så vill man ju naturligtvis backa från vad man har sagt tidigare. Och då kommer man till en huvudförhandling och då vet ju du och jag, Martin, men inte våra lyssnare kanske, att på en rättegång, de domare som ska bedöma ett ärende, de får inte och har inte läst vad som har sagts under polisutredningen. Utan de ska bara ta hänsyn till det som sägs där och då. Och det är det som kallas då muntlighets- och omedelbarhetsprincipen.
Precis, och de kom in lite grann som ett blankt blad. De vet ingenting och de är helt beroende av att parterna lyfter fram respektive del. Och det tror jag att försvararsidan har varit dålig på ganska länge i Sverige, men det behöver bli bättre och bättre. Att man är dålig på att lyfta fram redan från början i sakframställningen, som det heter, alla omständigheter som är till fördel. Och det blir lite ensidig match, om man uttrycker så. Det säger åklagaren, lyfter fram väldigt mycket och så blir det ingenting annat. Mm.
Så i det här fallet då så kände de tilltalade att nu måste vi backa från de här uppgifterna. Och då får ju domstolen först sig då till livs den friserade versionen, den slutgiltiga versionen, när de inser att nej, nu ska jag inte säga allting som jag sagt tidigare. Och mot bakgrund av att domstolen inte vet vad som har sagts tidigare, så blir det då i det här fallet åklagarens uppgift att försöka lyfta fram det som har sagts tidigare. Och då gör de det genom att i de delar deras nya berättelse avviker från vad de har sagt tidigare, läsa upp eller spela upp inspelade förhör från förundersökningen. Eller som i det här fallet även läsa upp vad som har sagts i samband med häktningsförhandlingar och så vidare innan rättegången. För att på det sättet presentera för domstolen vad som faktiskt har sagts från den tilltalade i ett tidigare läge.
Att det fungerar ju, för att vara supertydlig, så att man håller ett förhör. Det vill säga åklagaren håller ett förhör med den misstänkte. Den berättar sin berättelse och sen så kanske man säger någonting som avviker. Och då ställer åklagaren frågan, du, den här frågan här, har du sagt så polisför? Och då brukar man antingen säga ja eller nej. Men om man tycker att avviker, då säger han, jag vill läsa på sidan 147 i förundersökningen. Då har du sagt så här, har någon kommentar till det? Mm. Och i det här fallet kunde man konstatera ting som tyckte att deras förklaringar till varför de hade sagt som de sagt i polisför. Och det var lite olika att jag hittade på, eller jag var så pressad av polisen, eller jag mindes fel, eller massa olika konstiga förklaringar, inga riktigt bra förklaringar. De tyckte man att de var inte värda så mycket. Och man tillmätte ett lite större bevisvärde än vad man normalt gör till de här uppgifterna. För normalt sett är det ju så, enligt ett ganska nytt högsta domstolen-fall som kallas balkongfallet, som det ofta pratas om i svenska domstolar, så säger man att nej, men uppgift till polisför, det man sagt under förundersökningen, det spelar inte så stor roll, det ska inte ha så mycket bevisvärde. Men hur är din erfarenhet, Kristoffer? Tycker du att det är så, att det liksom tolkas så i domstolen, eller tycker du att det kanske inte riktigt blir så?
Nej, jag skulle nog säga att generellt sett så fäster domstolen ett ganska högt bevisvärde på vad som har sagts tidigare under förundersökningen, om man inte har någon riktigt bra förklaring till varför man har förändrat sina uppgifter. Det kan ju också vara så att man har haft en tolk närvarande som har varit jättedålig, och att det sen visar sig att det faktiskt var så att tolkningen har skett på ett undermåligt sätt. Och där finns det ju faktiskt exempel på just tolkning där mål har fått tas om i domstol för att i ett senare läge har visat sig att tolken inte översätter det som sägs utan någonting annat.
Och det är lite tufft, framförallt om det inte ens märks. Och det är lättare när det är engelsk tolk till exempel, för då kan ju alla förstå att den här tolken var inte särskilt bra. Medan om det är väldigt snäll och timid tilltalad, så kanske man tänker att han är nog bara lite trög. Men egentligen är tolken som bara inte ens förstår och översätter jättekonstigt.
Så i det här fallet så tyckte tingsrätten då att uppgifterna de har lämnat tidigare under förundersökningen, de skulle liksom vinna företräde framför vad de hade sagt vid rättegången. Men alla berättare hade väl inte berättat samma sak under förundersökningen?
Nej,
eller?
Det var den som var huvudmisstänkt, han som skulle huggit ihjäl kvinnan, han minns ingenting. Och det brukar vara den sämsta invändningen man kan ha, eller sämsta berättelsen man kan ha, i princip i alla fall. Men många av de andra hade ju glömt saker de har sagt under polisförhöret eller stod inte fast vid dem. Men sen fanns det ju problemet för de flesta tilltalade, att det var två stycken framför allt som berättade allt. De berättade vem som hade varit med och köpt in de här plastpåsarna, de berättade vem som hade köpt kniven, vem som hade köpt den här snaran eller flaggrepet. Och de berättade också hur planen var och motivet, och de berättade hur det gick till, vad man körde och vem som gjorde vad. Och då hamnar ju olika personer i ett läge där, oavsett om det är sant eller inte, de sitter i ett ganska tufft läge. För del av det de berättade var ju definitivt sant, kanske allt. Men det är ju ganska tufft som tilltalade att sitta i den sitsen där du blir utpekad av två stycken andra tilltalade. Och där har vi varit inne på ett annat avsnitt, att det finns ju anledning för personer som är misstänkta för grova brott att skylla ifrån sig, peka på andra, komma en berättelse.
Men i det här fallet, som jag förstod det, så berättar de också om sin egen delaktighet i brottsligheten. Eller hur? Och då blir ju bevisvärdet helt plötsligt högre, för att då tappar man lite det här motargumentet. Alltså att han skvallrar eller golar, som folk säger i vår bransch, bara för att själv komma undan. Men om personen istället sitter och berättar om sin egen brottslighet och andras brottslighet, då tappar man ju det argumentet. Då är det ju uppenbarligen så att personen inte bara är ute efter att komma undan, utan faktiskt berätta sanningen kanske.
Det finns ju en annan förklaring. Det är att många av de här personerna som var med här, hade vissa psykiska störningar och var kanske inte superbegåvade. Men en av invändningarna från den som berättade, det var att men jag satt med där och jag gjorde ju inte allt. Jag ströp ju inte kvinnan och jag högg inte kvinnan. Men däremot så rättade jag till hennes snaran när den satt på hennes hals. Så att den hamnade, jag vet inte, bättre eller sämre eller på ett annat sätt. Men det är en ganska konstig invändning och den låter inte särskilt sannolik. Men det tyckte man inte, man trodde inte på den invändningen, men man trodde på allt annat. Och det är ganska typiskt, man plockar lite russinen och kakan från tingsrätten och säger att det här vill vi tro på, för då får vi ihop hela bilden och hela pusslet. Så att det var att de berättade delar, och sen tror inte jag riktigt de förstod hur dålig deras berättelse var. Jag tror inte riktigt de förstod hur dålig det var för dem själva. Och det kan ju vara så att de hittat på allting men tyckte att det här är en bra berättelse. För de trodde att det kanske skulle komma några fingertryck på repet och något liknande. Och då skyllde ifrån sig och kanske hade gjort ännu mer än vad de sa. Eller så berättade de sanningen.
Jag förstår. Och vad skulle du säga, Martin, att försvararna har för roll där? Du berättade ju här att det här var ju kassa berättelser som de kommer med. Har försvararna något ansvar där för att, så att säga, förbättra sina klienters berättelser?
Tänker du på de, så att säga, som försvararna till de som blir anklagade? Eller tänker du på försvararna till de som berättar den här berättelsen?
De som berättar den här berättelsen.
Ja, det är svårt. Man får inte främja orätt som försvarare. Men samtidigt måste man också förklara för ens klient dels vilka rättigheter man har. Du har en rätt att inte uttala dig. Men framförallt, du har en rätt att inte säga någonting som själv belastar dig själv. Du behöver inte underlätta utredningen. Men vill klienten göra det, då ska inte du som försvarare gå in och säga stopp, du får inte berätta någonting som är så där du erkänner brott. Det får man absolut inte göra. Det är rätt klientens egna val. Men sen kan man också informera, för ibland kan man känna av att klienten berättar inte hela sanningen, men de tror att det är en bra berättare som berättar. Och då har man ändå ett visst ansvar, tycker jag, att du ska inte hålla på att ljuga. Berätta inte en berättelse som är helt tokig, och dessutom är berättelsen dålig för dig också. Så det är en svår balansgång, och ibland vet du inte vad som är sant och vad som inte är sant, och då får du ta tre steg tillbaka. Säga till klienten att dina grundläggande rättigheter är det här, men sen får du lite grann låta klienten berätta det klienten vill. Så är det. Hur gör du själv? Hade du
Nej, men jag delar ju den uppfattningen, och det ibland får man ju nästan intrycket när en klient berättar en historia som på ytan inte låter särskilt trovärdig. Får man nästan blickar från rätten, typ som att har du inte sett till att det blev en bättre historia än så här? Att varför framför du ens den här berättelsen? Men det ligger ju precis i det som du beskriver, att vi kan inte eller får inte gå in och säga, men det där låter ju, du får komma på någonting bättre än så där.
Och du vet, jag hade någon dumma som i privat sammanhang kommenterade, vilken dålig försvarare som kom med sån invändning.
Mm.
Och invändningen var ju baserat på klientens berättelse.
Mm.
Och det, då har man ju lite missförstått försvararens roll. Då har ju ordföranden, den här dumman då, uppenbarligen trott att försvararna går till att rätta till invändningen eller ta bort invändningen. Men om klienten vill berätta någonting och du har gjort ditt jobb och berättat dina rättigheter, du behöver inte uttala dig och förklara läget, vilken bevisning som brukar komma fram i den här typen av mål och så vidare och så vidare. Men klienten ändå kommer med en helt galen berättelse. Då måste du utgå från att den är sann.
Mm.
Du kan inte bara säga, men jag tror inte min klient. När han berättar en berättelse som faktiskt kan vara sann, även om det låter osannolik.
I det här fallet då, så hur blev det? Dömdes de allihopa?
Ja, tingsrätten tyckte att dels viss kringbevisning om några så här sms som man kunde tolka på lite olika sätt och några inspelade telefonsamtal, för det var en av de här som hade en app som spelade in telefonsamtal. Det i kombination med de här uppgifterna som lämnades under häktesförhandling och polisför, i kombination med att det faktiskt var två stycken som berättade, och man sa precis så som du sa, det vill säga att de berättar ju även om egen delaktighet, och då måste de vara väldigt trovärdiga.
Mm.
Varför skulle de annars berätta? Det finns ingen logik i det. Och då tyckte man att det tillsammans var tillräckligt. Och då hade man svaret, tyckte man. Och dömde utifrån de berättelserna. Och det slutade med att flera personer blev dömda för mord. De som var delaktiga i huvudsakligen själva strypningen och i den personen som deltog i knivhuggningen. Sen var det vissa personer som dömdes för medhjälp till mord. För att de hade till exempel varit med på planeringen och sådär. Och även varit med och kanske införskaffa olika saker. Och sen var det några som dömdes för det här brottet vi pratade om tidigare. Underlåtelse att avslöja brott. Svårt ord. Men det var några som dömdes för det också.
Men de då som dömdes för det, alltså att de inte avslöjade det här eller ingrep. Vad fick de för straff?
Ja, det är ju, straffskalan är ju max 2 år, vilket man kan tycka är lite tokigt eller lite konstigt. Det är ju ungefär det som är stöld.
Mm.
Men man tyckte att straffvärdet låg högt ändå. Och 1,5 års straffvärde.
Det är ju för att det de underlät att avslöja, det var i princip det allvarligaste brottet som finns i brottsbalken. Så
det. Precis, men de flesta fick faktiskt skyddstillsyn. Delvis på grund av långa häktestiden och delvis på att många hade ganska tuffa problem. Men de som straffvärdet för mord däremot tyckte man inte var livstid. Och det är ju lite konstigt med tanke på allt det här. Det vill säga, det var planerat, man var flera stycken, man var flera stycken mot en. Och det var ändå både strypning och knivhuggning. Flera olika hugg och man skar av halsen. Men däremot tyckte man att man kunde inte visa att det var ett lidande. Men hur känner du för det, Kristoffer? Tyckte du att tingsrätten och hovrätten kom till rätt bedömning? De kom ju till samma bedömning.
Jag får väl ändå säga att alla de faktorer som du lyfter där är som försvårande, kan man ju faktiskt tycka gör att man ramlar över till ett livstidsstraff. Alltså, från eget perspektiv så kan jag tycka att när man planerar ett mord, så är det, då är det riktigt illa. Alltså. Mm. Men man kan inte ha en situation där folk går runt och planera mord på varandra. Alltså det menar jag är väldigt straffvärt. Jag tycker däremot att mord som naturligtvis fortfarande är allvarliga, men som sker impulsartat, alltså ett slagsmål som övergår i ett knivslagsmål, som övergår i att någon får en kniv som tar illa och gör att den dör. Det är inte lika illa som att man går runt och planerar att ta livet av någon under flera veckor eller månader.
Det är ju en enorm skillnad, tycker jag. Men sen finns det andra faktorer att bedöma här också. Här var det en eller två eller flera som till viss del eller till ingen del eller till väldigt stor del berättade vad som hade hänt. Om man får tro på tingsrätten och tro på hovrätten. Vad tycker du om det? Hur går det till? Ska man ha någon strafflättnad för det?
Jo, men det ska man ju definitivt. Vi har ju en lagstiftning som innebär att man ska få strafflindring om man lämnar uppgifter som det står i lagen som väsentligen bidrar till att brottet klaras upp. Det innebär alltså inte att man får strafflindring för att man skvallrar på andra. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt, att ett sånt system har vi inte än, även om det finns förslag på det. Men att man, som i det här fallet där det uppenbarligen var svårt att reda ut vad det var som hade hänt, och sen finns det då flera personer som berättar om vad det var som hände, då ska man ju definitivt få strafflindring, tycker jag. Det vill säga, har man ett brott som annars inte hade klarats upp, men det klaras upp på grund av att en misstänkt berättar om vad som hände, då tycker jag att man ska få ett lägre straff. Och i det läget.
Här är det ju ett typexempel på när man ska få sådan strafflindring, enligt min uppfattning. Det vill säga, man har än så länge inte blivit tagen på bar gärning. Man har än så länge inte så mycket bevisning mot dem att de inte har något val förutom att berätta, eller att det inte spelar en roll om de berättar. Utan här var det ju faktiskt det som gjorde att brottet kunde utredas, även avseende deras egen brottslighet. För det ska inte spela någon roll om man skyller på andra än så länge i Sverige. Men däremot om man berättar om egen brottslighet och hjälper till och gör att utredningen kan gå framåt. Och här var det ju precis efter lagändringen, det vill säga här hade man en möjlighet till detta, men det var ganska nytt. Och jag tror inte det hade funnits några direkta fall vid den här tiden när man kom med den här för de här domarna.
Så fick man en straffrabatt för det här?
Det fick man inte, man tog inte ens upp det.
Frågan var inte ens upp.
Vilket jag tycker är väldigt konstigt. Mm. Och det vet jag inte vad det beror på. Jag vet, du och jag satt ju i ett mål där den här frågan kom upp av oss. Och det var faktiskt innan den här domen. Men innan vi startade eget tillsammans.
Ja, precis. Annars hade vi inte kunnat sitta i samma mål. Utan det var då vi ännu inte hade slagit våra påsar ihop.
Precis, men då vill jag känna varandra, kan man säga. Mm. Så att vi hade mer framgång med den invändningen än dem, för de verkar inte ens ha kommit med den invändningen vad jag kan läsa i tingsrätten och hovrättens dom. Och det tycker jag är lite underligt. Så det är någonting man kan fråga sig om varför det inte aktualiserades.
Verkligen.
Så man kan sammanfatta det som att det blev långa fängelsestraff för alla. Man höjde till och med för den här ena personen som var huvudmannen, det vill säga han som högg ihjäl också, och tyckte att han skulle lite strängare straff än de andra. Så han fick 18 års straffvärde tyckte man, men han led av en psykisk störning, men ingen allvarlig psykisk störning, som man sänkte det till 17. Mm. Och de andra fick lite varierande straff, men i huvudsak strax därunder.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, men vi har lärt oss i huvudsak två stycken saker. Det ena, det är att uppgifter som du lämnar under förundersökning, det vill säga det du säger till polisen i förhör, det kan få en väldigt stor betydelse, även om det enligt Högsta domstolens praxis inte ska få så stor betydelse. Så i verkligheten så är det inte riktigt så, och det får ofta ett ganska stort genomslag.
Så poängen är helt enkelt att man ska tänka sig för innan man öppnar munnen under förundersökningen?
Ja, och det finns en anledning till att många yrkeskriminella och många som faktiskt varit med förr aldrig uttalar sig, för att det är oftast den bästa idén. Och sen har vi också lärt oss idag att andra pekar finger på dig, det är en dålig sak för dig. Det vill säga, det kan innebära att du blir dömd om det finns någonting ytterligare som bekräftar det. Men du behöver inte bli dömd, och du ska inte bli dömd enligt den här Wallenbergsavgörande som vi gick igenom i det här andra avsnittet. Men det kan räcka i kombination med andra saker. Och framförallt om två stycken berättar man saker om dig, då brukar det räcka.
Mm. Och trots att du berättar, pratar och medverkar i utredningen, så behöver inte det nödvändigtvis betyda att du får ett lägre straff, även om det borde göra det.
Speciellt inte om din försvarare glömmer att lyfta upp det. Mm. Då minskar oddsen drastiskt.
Verkligen. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att gå in och rate oss på Apple Podcast så att fler hittar till podden. Och varför inte också följa oss på Instagram. Stare Persson heter vi.